tankar dyker upp. Så enkelt är det. Och ibland fastnar vi i det. Det är ungefär som att åka berg- och dalbana. Ibland är man på toppen och ibland är man i dalen. Men då bryr man sig inte om var man är, för det är en del av resan när man åker berg- och dalbana. Livet är likadant. Men vi vill av någon anledning bara vara på toppen i livet hela tiden. Och vill inte ha de här dalarna.
Välkommen till podcasten Human Change med mig Daniel Magnusson, och idag har jag äran att ha med Thomas Lydahl. Och Thomas är en van poddare och författare, föreläsare och coach. Jag började lyssna på Thomas början på det här året i samband med att jag kom i kontakt med de tre principerna. Och Thomas driver ju då en podcast som heter Thomas och Dennis podcast. Tänk om jag hade vetat det här tidigare, om jag minns rätt, eller hur?
Ja, just precis. Ja. Det stämmer.
Hur många avsnitt är ni uppe i nu?
Vi släppte vårt avsnitt idag, eller jag släpper det regel på söndag, men 276.
Ja, du ser.
Och vi släpper ett varje vecka, så att det är 276 veckor vi har suttit här. Så det är kul.
Det är ju fantastiskt. Mm. Varmt välkommen, det är ju fantastiskt kul att ha dig här.
Tack så mycket, Daniel. Fantastiskt roligt att vara här. Det är spännande att se vart man hamnar. Vi har ju liksom inget manus, ingenting, utan vi bara ser när en fråga dyker upp, så ser vi var svaren kommer ifrån och vad som händer. Så det är spännande.
Eller hur? Och det, med tanke på manus och så vidare. Och då tänker jag just att vi har ju typ en riktning vad vi vill ta det här. Vad vi ska prata om i det stora hela. Sen så får man se vad det är. Och då fick man att tänka på riktning. Så tänker jag på avsnitt jag hade med Ola Wallström. Din numera kollega.
Mm, absolut, ja. Jättekul.
Och pratade just också om det. Att inte liksom sätta mål på det sättet som man har gjort tidigare. Utan prata med riktning.
Mm.
Du har ju skrivit som sagt flera böcker. Hur många böcker är du uppe i just nu? Du har varit 276 avsnitt i podden, och hur många böcker är det?
Ja, det vet jag faktiskt inte så rakt upp och ner. Jag har ju skrivit några böcker själv.
Ja.
Men jag har också gett ut ett antal böcker med Dennis och alla coachdeltagare som har gått. Jag tror vi är på femte boken med coacherna.
Mm.
Dennis och jag har gett ut fem, tror jag, ljudböcker. Inte skrivna böcker, utan ljudböcker. Och sen har jag själv då skrivit tre böcker och har en fjärde på gång. Så det är jättekul. Det är verkligen jätteroligt att kunna nå ut till människor som är nyfikna.
Verkligen. Och jag måste bara kolla bakom mig här. Jag hittar en annan bok här.
Ja, just det.
Den här. Wow, så får dina kunder att rekommendera dig.
Ja, precis. Det var min första bok.
Det var din första bok, ja. Och den här var skriven 2010-2011, någonting där.
Mm. Ja, precis. Ja, precis.
Och den har jag inte läst.
Okej.
Inte vad jag kan minnas, men jag köper på mig böcker och jag vet inte när jag köpte den och så vidare. Men det var väl förmodligen när den var ganska ny där, 2011 säkerligen. Men lockades ju såklart av själva titeln liksom. Så får du en kund att rekommendera dig. Men i alla fall, den senaste boken, Ledarskap i flow, konsten att leda i förändring och kaos, har jag läst. Väldigt ner på djupet, grundligt skulle jag säga också, på hur de tre principerna funkar. Och jag tänker att, kan du berätta kort om dig, liksom, din bakgrund och hur hamnar du där du är idag?
Ja, jag är född och uppvuxen i Ystad. Och 1986 flyttade jag till USA. Det var inte meningen jag skulle flytta dit. Jag drog ner med en polare och vi skulle jobba där några månader. Men sen fastnade jag där nere. gjorde en karriär inom hotellbranschen för Marriott Hotels. Och när man hamnar i USA så är det ju the land of opportunity, liksom. Live your dreams, bla bla bla. Och så jag blev väldigt nyfiken på personlig utveckling. Och vad är det som får vissa människor att bli lyckliga, framgångsrika och andra inte? Men det som gjorde mig mest nyfiken det var att hur fan kan en miljardär vara deprimerad när de kan köpa precis allt vad de behöver, all hjälp de behöver och så vidare? Och hur kan en människa som inte har en spänn på fickan, skuldsatt och långt upp över öronen, må skitbra? Det hänger liksom inte ihop efter det man lär sig. Så jag blev väldigt nyfiken och fick lära mig en massa saker, massa metoder och tekniker om hur du skapar ett liv så du kan må riktigt bra, så du blir framgångsrik. Och du skapar de rätta omständigheterna runt omkring dig så att du kan bli riktigt framgångsrik och lycklig och må bra. Så det var det jag gick in på. Så jag läste väldigt många böcker, gick på seminarier kurser och lärde mig alla metoder och tekniker som verkade så jäkla bra. Alltså de var ju väldigt logiska. Alltså tänk positivt så blir livet positivt. Och har du rätt mental inställning även i svåra situationer så blir det lättare att hantera det. Och ser du det goda i det dåliga och så vidare.
Känns ju väldigt logiskt.
Ja, men det gör väldigt logiskt, va. Och så att det är väl jättebra, men det verkar funka ibland. Men ibland inte. När man behövde det som mest, det funkade fan inte. Är du med?
Mm-hmm.
Och då var det liksom att, ja men vad är det? Och då var det inte metoden eller tekniken att vara fel på, utan då var det ju mig det var fel på. I med att logiken bakom metoden och tekniken var så logisk och så vettig, men jag klarade inte av det. Alltså när man väl är positiv så är det lätt att tänka positivt och ha rätt mental inställning. Ja, inga verkligen. Problem. Ja. Men när hissen är nere och man tycker livet är mest skit, vad då, är det inte, då räcker det inte att tänk positivt. Va? Kom igen nu, var glad för din hälsa och allting. Det betyder inte ett skit då. Och då tänkte jag bara, men vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte tänka som jag har lärt mig att man ska tänka? Så att jag ifrågasatte inte metoderna och teknikerna, utan jag bara ifrågasatte mig själv. Och till slut så bara tänkte jag, ja men jag får väl leva det livet som jag gör, och jag har väl inte det som krävs för att bli riktigt lycklig och framgångsrik, men jag kan väl ha ett okej liv, det är väl okej det också ungefär. Men jag kände ändå att någonting fattades hela tiden.
Och när kom du i kontakt med de tre principerna och liksom Vad betyder det för dig sen?
Mm. Ja, sen så hade jag, när jag flyttade hem från USA 2004, så var jag fortfarande inne på det, för det måste ju vara någonting med personlig utveckling, i med att det är en marknad som är gigantisk. Alltså det är miljarders miljarder dollar som folk spenderar på detta för att de vill må bra, de vill lyckas, de vill liksom, så det måste ju ligga någonting i det. Så att jag var fortfarande nyfiken. Och tänkte jag, men någon dag trillar kanske poletten ner. Mm. Så att jag startade faktiskt en podcast med en kille som heter Olle Hedberg. Det var väl, när var det? 2000, ja. Det var efter första boken, wow, i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Och då spelade vi in allting live. Så då hade vi en kopp inspiration, hette faktiskt podden. Och underrubriken var: hur blir vi lyckliga och framgångsrika, och hur fan kan vi ta död på den här jäkla jantelagen? Och så hade vi olika gurus i Sverige som vi intervjuade då. Och alla kommer ju från typ NLP och allt det här liksom, och hade sina metoder och tekniker, men de sa samma sak men på sitt sätt. Tills vi fick in Anders Haglund, som vi lyssnade på och intervjuade programmet. Han sa någonting helt annat. Och liksom jag bara satt där, men vad fan säger du liksom? Och jag kunde inte koppla det, och efter programmet var färdiginspelat så visste jag inte vad jag hade hört. Men jag visste att det fanns någonting bortom det han sa som var sant. Förstår du vad jag menar? Någonting som verkligen gick rakt in i hjärtat.
Just det.
Och liksom jag frågade, har du några böcker? Jag vill lära mig mer om detta. Så han tipsade om några böcker som Sidney Banks har skrivit då. Ja, det var någonting där. Sen hade jag lite mer kontakt med honom och så sa han att, men du åker ner till en kille som heter Dr. Aaron Turner i London. Och så går de 4 dagars intensiv coaching med honom. Och sen behöver du inte gå fler utbildningar resten av ditt liv. Okej. Okay. Dyrt som poker var det då ungefär, va? Men jag kände här någonting. Jag måste dit. Så jag åkte dit där och dag 3 när jag var där så ramlade poletten ner. Då var det liksom att Jag stod i en sån här rulltrappa för Green Park. Jag var ute och sprungit på morgonen innan jag skulle till första sessionen med Aaron då. Och så bara slog det mig. Fick jag bara sån rysning i hela kroppen liksom. Jag bara, wow. Nu fattar jag. Jag har redan alla resurser jag behöver. Och det enda som står i vägen är mitt förbaskade tänkande. Om jag inte fastnar i dig så har jag tillgång till all kreativitet, produktivitet, effektivitet, kärlek, tacksamhet, nyfikenhet. Allt det man ser hos barn. Är du med? Mm. Barn har ju allt det. Liksom, och de har fan inte gått några skolor överhuvudtaget. Utan det kom med livet. Det är fan medfött. Och här har jag letat i alla dessa årtionden. Efter allt detta här så finns det på det sista stället jag tittar på här inne hos mig. Och det bara blev liksom så jäkla stort. Och så tänkte jag bara att detta måste jag berätta för världen. För jag vet att det är så många som mig själv som jagar, söker hela tiden. Letar efter det här välmåendet här ute på olika ställen. I pengar, i bilar, i rätt partner, rätt jobb, rätt allting. Och så finns det på ett helt annat ställe. Och det är inget fel i att sätta mål. Det är inget fel i att ha rätt fru och rätt jobb och rätt pengar. Det är inget fel i det överhuvudtaget. Men välmåendet som vi letar efter finns inte i pengar, finns inte i partner, finns inte i jobb. Utan det är någonting vi är när vi väl skalar bort allting. Mm. Och för mig, kan jag säga det för det sista frågan, vad det betyder för mig.
Ja, exakt, ja.
Ja, det har ju bara liksom vänt upp och ner på allting på ett positivt sätt.
Bara poängteras.
ja, precis. Va? Det har ju liksom inte blivit sämre, utan livet har blivit mycket, mycket enklare. Ja. Livet har blivit mer intressant. Upplevelsen av livet har förändrats totalt, men livet är väldigt mycket detsamma. Jag bor på samma ställe och gör samma saker, men alltså den här glädjen, harmonin, balansen i livet är gigantiskt mycket större. Jag gillar det på engelska, peace of mind. Mm. Alltså jag har väldigt, väldigt mycket peace of mind. Men med det sagt så innebär inte det att jag inte har dåliga stunder i mitt liv när jag fastnar i mitt tänkande och tycker att nej men fy fan, jag kan inte bo här i Hässleholm av alla jävla ställen, jag måste flytta på mig och jag kan få vilka tokiga tankar som helst. Men jag bryr mig inte om dem. Jag fastnar inte i dem. Speciellt länge i alla fall. Nej. Och det gör en jäkla skillnad. För jag vet att alla tankar som dyker upp är bara illusioner för stunden. Och tar jag inte dem så jäkla allvarligt så blir inte livet så jäkla allvarligt heller.
Nej. Och jag tänker så här, för en del som man kan säga, vadå, men om man vill flytta då? Ja, det är klart man kan flytta det.
Ja, absolut. Ja. Man kan resa, man kan spara en massa pengar, man kan göra precis vad för någonting som helst. Och jag kan ju säga så här, jag älskar att resa. Mm. Och i med jag har så många vänner i USA så åker jag dit 2-3 gånger om året. Nu har jag inte kunnat göra det. Jag var där i januari, men liksom, så jag älskar att resa. Men jag lägger inte mitt välmående i det. Nej. Att mitt välmående är beroende av att kunna resa. Att mitt välmående är beroende av sol och värme. Att mitt välmående är beroende av rätt summa pengar på banken. Att mitt välmående är beroende på vilken adress jag har. Så att visst, jag kommer säkert kanske till flytta. Jag kommer säkert till att resa. Jag kommer säkert till att göra en massa saker. Men jag vet att mitt sanna välmående är inte beroende av de sakerna. Och för mig har det varit en gigantisk skillnad. Att jag kan till och med sitta här och inte göra ett skit och må hur bra som helst. Mm.
Det är det som är så viktigt att ha den förståelsen. För då blir det ju att den här jakten, du kan fortfarande jaga och vilja uppnå saker, men att det inte behöver, att det utgår ifrån rätt grund så att säga, så man inte tror att där borta då.
Precis, ja, men det var så jag levde tidigare. Jag satte upp mål, jag hade drömmar och mål och så tänkte jag att när jag väl kommer dit då får jag belöningen. Mm. Då kommer belöningen till mig. Åh, nu har jag uppnått det här målet. Åh, nu får jag en belöning. Men ofta var det fan ingen belöning. Och var den där så var den jäkligt kort. För sen gällde det att sätta nya mål. Mm. Så att man inte stannar här. Och så levde jag efter ett jäkla jagande, sökande hela tiden. För att må bra där framme. Mm. Du kan må bra nu. Trots att du inte är i närheten av målet. Och det innebär inte att du inte ska uppnå det. Det innebär att det är själva resan. Det är själva livet som är belöningen. Det är själva det här magiska vi upplever när vi har lugn och ro i sinnet. Det är vad livet handlar om. Det handlar inte om pengar och allting annat. Och så är det inget fel att ha pengar, det är det jag säger. Men man lägger inte välmåendet där, utan istället så blir varje dag en spännande stund. Mm. Eftersom vi vet ju inte vad som kommer att hända idag. Jag vet inte vad som kommer till dyka upp här i podden när du och jag pratar här, Daniel. Det är liksom, vi vet inte. Och det är där allt spännande finns, i ovissheten. Mm. Så vill så många ha kontroll över livet. Jag mår bäst när jag har kontroll. Då fan inte kontroll över någonting. Man lurar sig och tror att man kan få kontroll, men det kan man inte. Man vet ju inte vad som händer om 5 sekunder.
Nej.
Så att kunna släppa det och bara vara okej med att man inte har kontroll. Jag skulle vilja säga så här att vi är en flotte på livets flod. Och vi flyter fram. Och så stannar vi till här. Och där är här någonting att upptäcka. Och så stannar vi till där. Och där är någonting annat att upptäcka. Men ofta så simmar vi motströms. För vi tror att glädjen ligger där bak, där uppe. Och så ska vi motströms. Och så ska vi kämpa och slita genom livet. För att någon gång kunna få det här lugnet i kroppen. Mm. Och det jag vill säga och det jag vill ge hopp till människor, livet ska inte kämpas och slitas. Livet ska upplevas i balans och harmoni. Och jag förringar inte att livet kan kasta oss svåra utmaningar, jobbiga, fruktansvärda saker. Men det hoppfulla är att med alla de resurser som kommer i livet så har vi en möjlighet att även ta oss igenom de svåra stunderna. Och det tycker jag är hoppfullt. Att man kan, men ofta det här sökandet som jag har hållit på med i årtionden, det var det enda som stod i vägen för välmåendet. För jag leta. Då hade jag bara kopplat av, så fan, välmåendet är här.
Mm. Och i den stunden, fast det är ju inte det riktiga välmåendet, utan det är ju när jag når det här målet.
precis.
Förmodligen som dyker upp då.
Ja, precis. Mm. Det är liksom att man tror att belöningen finns där borta. Mm. Tänk om du är belöningen. Tänk om du är detta välmående och balans. Ingenting du skaffar dig, utan det är någonting som du är. När du inte fastnar i dina tankar. Mm. Det är spännande.
Det är väldigt spännande. Och boken Ledarskap i Flow, vad fick dig att skriva den?
Jag ville skriva någonting som passar alla. Den kunde lika väl heta Självledarskap i Flow. Konsten att leda dig själv i förändring och kaos. För vi är alltid i förändring. Men samtidigt nu så är det ju kaos världen över med coronaepidemin och allt pandemin och vad man nu kallar det. Och då tänkte jag liksom, är det någonting vi behöver nu så är det ledarskap i balans och harmoni. Mer än någonsin. Och jag vet också, jag själv jobbat som ledare och varit vd för Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats när det gäller arbetsglädje. Så jag vet vad ledare går igenom. Det är hela tiden jäkla massa krav och stress och press på varje ledare att det är fan upp till mig att se till att allting blir bra. Mm. Och så kämpar man och sliter som ledare och man ska säga de rätta sakerna och göra de rätta sakerna. Ju mer man tänker på hur man ska säga, hur man ska göra, ju längre ifrån klarhet och visdom kommer man. Så är det någonting som behövs just nu så är det bra ledarskap. Ur balans och harmoni. Inte ur stress, press och oro. Mm. Så det var därför jag tänkte liksom, det är så många ledare som kämpar ute. Det är fler ledare än någonsin som blir utbrända, går in i vägen och så vidare för att de kämpar så jäkla mycket. Av goda intentioner, absolut. De vill göra bra ifrån sig. Men de har fått dem bakfoten var den här visdomen, kreativiteten, produktiviteten kommer ifrån. Och att den är medfödd. Så det är det jag vill ge hopp om. Till hela mänskligheten egentligen.
Mm. Hjälpa dem som paddlar upp för strömmen.
I flotten. Precis, exakt. Och de gör det oskyldigt. Alltså det är oskyldigt att man kämpar och sliter, för det är det man har blivit lärd. Att no pain, no gain. Det gäller hårt arbete och sen kan du koppla av. Liksom.
Mm.
Och tänk om det är liksom tvärtom.
Mm.
När du kopplar av så får du skitmycket gjort. Vi är så inne på, Daniel, att vi vill få allt på plats här ute. Så vi kan koppla av här inne. Men det intressanta är det när vi kopplar av här inne som allt faller på plats här ute.
Ja, och många gånger så drar man det, just det här med no pain, no gain. Dras ju väldigt mycket kopplingar till fysisk träning.
Mm, mm.
Att vi ska vi bygga en muskel, jag menar, då måste vi utsätta muskeln för påfrestning för att den ska börja växa och bli starkare.
Mm.
Ja, och då tänker vi att då måste vi påfresta vårat sinne, vårat psyke i någon form.
Och det är jättemånga gurus där ute som förklarar att psyket är en muskel som ska tänjas.
Ja.
Att det finns en trygghetszon som man hela tiden ska tänja på och gå utanför, för det är där livet finns och så vidare.
Modet är en muskel etc.
Ja precis, modet är en muskel. För mig är det inte sant.
Nej.
Det är det inte. Utan rädsla är påhittat av något så futtigt som en tanke. Alla mentala begränsningar är påhittat av något så futtigt som en tanke. Och när man inser det så är man obegränsad potential. Det är ingen muskel som ska tränas att utsätta sig för rädslor för att de ska försvinna. Förstår du vad en rädsla av, så kan den försvinna av sig själv. Eftersom det är bara en tanke, det är ingenting mer än en tanke. Vad är en tanke? En tanke är en illusion som har två ingredienser. Det är att den verkar vara någonting, men när vi väl tittar riktigt nära så är det ingenting där. Som en hägring, som en fantasi, som en dröm på natten. Tankar på natten vet vi att de inte är på riktigt. Men de är nog riktigt verkliga, eller hur? Man vaknar upp från en dröm, man är svettig, man är stressad, man är rädd, man är frustrerad, man är ledsen. Och så bara, vilken tur det bara var en dröm. Mm.
Eller fan.
Fan också att det bara var en dröm. Jag vill in i den igen. Är du med?
Precis, jag drar alltid den, för det finns alltid två. För ibland så vaknar man verkligen bara nej. Och så försöker man vill somna om och försöka hamna i samma dröm igen. Och ibland
gör man det. Det händer ibland, men när man vill det som mest det är då det inte händer. Uh-huh. Så det är de avslöjarna på, eller förlåt, tankarna på natten har vi avslöjat. Mm. Att de är ingenting, det är bara drömmar, det är ingenting, det är fantasier, men de verkar ju riktigt verkliga.
Mm.
För vi kan ju se dem, höra dem, smaka dem, lukta dem, känna dem på natten när vi är i drömmen.
Mm.
Och tankarna på dagen är likadana. Mm. Jag kan vakna upp här på morgonen och tycka att livet är skit. Och ingenting har förändrats, gick och la mig, då var livet helt okej och nu är det skit. Vad är det som har hänt? Det är det enda som har hänt, livet är inte skit, men mitt tänkande kring livet är skit. Mm. Men det är inte sant. Det är bara en tanke jag har för stunden.
Mm.
Och bryr jag mig inte om den så försvinner den tanken och så dyker upp en ny tanke. Och sen när man får den tanken, ja men då blir det min upplevelse. Och just nu när vi sitter här, Daniel, så skulle vi kunna ha 100 olika tankar kring den här stunden. Men den här stunden bara är, och sen blir det vår upplevelse vad vi tänker om den. Eller hur? Mm. Och vi kan tänka det är bra, intressant, kul. Och du kan tänka att sitta där till, vad fan intervjuar jag den här jäkla skåningen för? Han är ju dryg som fan. Jag trodde han var trevlig, men han är skitjobbig. Ja, jag släpper inte detta programmet, och så sa jag att tekniken strålade. Eller så kan du tänka, wow, vad intressant att ha Thomas här. Och så blir det en upplevelse. Är du med? Mm. Så det kan ju varje... Eller så kan du tänka på, man ska nu ha lite falafel till middag ikväll. Eller... Alltså, är du med?
Mm. Jag tänker, du måste ju lägga till en till titel nu, för du är ju tankeläsare. För jag tänkte precis där, varför sitter jag och intervjuar? Nej, jag ska. Men jag skulle faktiskt kunna tänka det.
Ja,
och även om en sån tanke dyker upp, som då skulle tolkas negativ.
Mm.
Utifrån ja, ditt fall då, såklart.
Ja, precis.
Så blir ju det lätt att döma oss. Eller jag skulle döma mig i det fallet. Och varför tänker jag så för?
Ja, oh, ja, bra. Mm.
Att man hamnar i dömande, men det är ju inte jag som har bestämt att jag ska tänka så.
Precis.
Jättebra. För du kan ha sagt samma sak.
Ja, precis. Men det är jättebra att du tog upp det. För vi är väldigt elaka mot oss själva många gånger. När vi är trötta på oss själva. Varför tänker jag så här? Är jag dum? Och så ibland har du haft tokiga tankar någon gång, Daniel?
Nästa fråga. Nej. Och ja, hela tiden. Typ.
Ja, ja, nej, just, precis. När man har tokiga tankar. Och tror man då att det är jag som väljer dem? Nej, jag är inte klok. Va? Det måste vara fel på mig som tänker så här. Tankar bara dyker upp. Vi väljer aldrig någon tanke. Vi kan tro att ibland verkar det som att vi kan välja tankar. Men hade vi kunnat det så hade vi alltid valt de underbara, trevliga, härliga tankarna och inte de tråkiga. Men tankar bara dyker upp. Drömmar bara dyker upp på natten. Vi väljer inte vad vi drömmer, de bara dyker upp. Och när man väl förstår det, då behöver man inte klanka ner på sig själv för att man tänker dumma tankar eller dumma tankar om sig själv. Det är bara en tanke, vad spelar det då för roll? Är du med? Den här rösten i skallen som säger att man inte dög och man är ful och man räcker inte till och man bla 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 bla. Det är bara påhittat. Det är fan inte sant. Det är bara påhittat av något så futtigt som en tanke, men det verkar vara någonting för jag kan känna det i mina fem sinnen.
Mm. Och för mig så blir ju tankarna verkliga om jag börjar tro på dem, att jag håller fast i dem.
Mm.
Att jag liksom, som en ballong liksom, som man fångar och så håller man i kvar den där och sen så kommer en till tanke men kanske då är negativ och så tror jag på den och så vidare. Och att i någon form spelar ingen roll om de är, om vi nu ska kategorisera dem som positiva eller negativa, men att jag håller fast vid dem. Och det som dök upp när jag började komma och började förstå det här, så började jag tänka sig, ja men vadå? Kommer jag sitta och analysera varje situation då och, så här, och när jag är lycklig och umgås med familjen och allting bara harmoniskt, kommer jag säga, ah, fast det är bara mina tankar runt det. Men det händer ju inte att jag sitter och tänker så. Och även om jag skulle tänka det någon gång, att ah, det är bara mina tankar som skapar min upplevelse just nu, så skulle jag släppa dem och bara njuta.
Mm, precis, för att vi tror ofta att vårt välmående är beroende av positivt tänkande.
Mm.
Vi måste tänka positivt för att må bra. Så att då får man sitta och vänta till de positiva tankarna kommer och då kan man må bra. Och sen fan dyker upp en negativ mitt i alltihopa. Och så är livet skit igen. Är du med?
Mm.
Men istället om man, ju mer man förstår vad tankar är, så behöver man inte bry sig om innehållet. Det är ungefär som när jag coachar människor, jag vet vad deras problem är. Innan jag börjat prata med dem. Mm. Innan de har ringt mig. Och fan kan jag veta vad deras problem är? Jo, de har fastnat i sitt tänkande. Innehållet i tankarna har jag ingen aning om vad det är. Absolut inte.
Nej.
Men jag vet att det enda problemet psykologiskt som man kan ha, det är att fastna i sitt tänkande och grubblande och analyserande. Och det är inte nyttigt. Stress är livsfarligt, egentligen. För det händer jättemycket i den fysiska kroppen som försöker balansera hjärtslagen och allting som händer. Så det är skitfarligt. Så att detta är ett väldigt, väldigt viktigt budskap om att få folk att förstå att det som stressar dig är inte, eller det du tror stressar dig, det är inte det som stressar dig, det är det tänkande kring saken som stressar dig. Så man kan tänka sig att man har stress på jobbet, men det är inte jobbet som stressar dig, det är det tänkande kring jobbet som stressar dig. Och det är ju befriande. Det är goda nyheter, för annars måste vi ändra på hela omvärlden där ute för att vi ska kunna må bra här inne. Men det intressanta är ju, alla har ju sett det, att ibland kommer man in på jobbet och så har man så mycket arbetsbörda att göra. Ena dagen så är man skitstressad, nästa dag så stressar man inte alls, trots att det kanske är ännu mer att göra.
Mm.
Det hänger liksom inte ihop, är du med? Och likadant när man har med sin partner. Ena dagen så kan partnern irritera en så in i Norden. Och man är så frustrerad och nästa dag så är det som man var stressad över eller frustrerad över eller förbannad på dagen innan, det är inte sant längre. För det enda man ser det är sin underbara partner som man älskar mer än någonting annat. Och så tycker man bara, fan vad lyckligt lottad jag är.
Mm.
Samma partner med dig igår som var sant för mig då är inte sant idag. Varför det? Därför det var bara en tanke för stunden.
Mm. Och det behöver inte ens gå en hel dag.
Nej, nej, det kan ge ett par minuter. Ja, men det är ungefär som Daniel, du vet, när man säger eller gör någonting som man sen ångrar. Är du med? Ja. Men just i den stunden när man säger det, så är det fan det klokaste man kan komma på.
Ja.
Och så bär man sin bästa vän fara och flyga. Och så kanske 2 minuter senare, vad fan gjorde jag? Det är min bästa vän, är jag helt pucko liksom.
Ja.
Och så säger man, så ringer man och ber om ursäkt, och är det en riktigt god vän så är det inga problem. Men det är sånt som kan dyka upp, men just då verkar det så jäkla verkligt. Och det är det som illusionerna gör. De verkar riktigt verkliga, men när man tittar riktigt noga så är det ingenting där. Som en regnbåge. Vi ser den, men när vi kommer dit så är det ingenting där. Och när man förstår det så behöver man inte ta alla tankar så jäkla allvarligt. Och gör man inte det så blir livet mycket lättare.
Och jag får ju oftast frågan då när jag coachar folk just i det här. Och det säger, ja, men vad ska jag göra då? Vad finns det för verktyg och tekniker? Det här, ja, men om jag är förbannad. eller stressad. Eller vad det än är. Vad brukar du säga då?
Det är aldrig någonting att göra.
Det är perfekt för någon som är stressad.
De vill ge mig 3 steg. Ge mig en metod så jag kan ta mig från stress till lugn och harmoni. Ställ istället frågan, hur fan hamnar du i stressen och frustrationen och ilskan? Och när du väl förstår det, då blir det på automatik, så går vi tillbaka till vårt naturliga tillstånd som är harmoni och balans. Men, och vad är harmoni och balans? Jo, harmoni och balans, det är det tankefria området. Du vet, när man inte tänker speciellt mycket. Det är harmoni och balans. Och då är det rätt så logiskt när man väl tittar på det. Om det är vad jag är ute efter, då kan jag ju inte tänka mig till det stadiet. Och tänker jag mig till det, då lägger jag till mer tänkande. Är du med? Så att, men vi tror att hur ska jag tänka för att jag ska bli lugn? Du ska inte bry dig om ditt tänkande alls. Du ska inte försöka hitta någon metod eller någon teknik. Utan istället ha tillit till att låter jag det vara, så kommer balansen och harmoni träda fram. Inte så snabbt som jag hade hoppats på. Nej. Men det kommer den att göra, för det gör den alltid. Men däremot, om jag försöker ta mig till lugn, harmoni och balans, så håller jag på att tänka och grubbla och klura och hålla på. Vilket innebär att det tar längre tid för mig att komma tillbaka till den enda stund som finns här och nu.
Och tänka mig till lugnt, fick det som dök upp hos mig nu. Den här tanken som dök upp nu har jag programmerat innan att jag ska få just nu. Vid 32 minuters inspelning ungefär.
Ja.
Eller så bara dök den upp utifrån det du sa. För jag drog kopplingen till det här just med att tänka sig till lugn. Förra året, tidigare år, längre tillbaka, så när jag har legat och oroat mig hemma för ekonomi och intäkter och utmaningar som jag har haft liksom i livet, så började jag försöka tänka positivt i den stunden när jag ska sova. Det går ju så där, kan jag säga. Och lyckas jag somna, så är det nog kanske av utmattning. Eller så kanske det är att jag somnar och sen så vaknar jag igen sen, för att jag har inte släppt tankarna liksom. Och jag har ju trott på allting som dyker upp. Och du pratar ju om det också i boken bland annat. Men annars också vet jag det här. Men det är liksom, vi har ju som en guidesystem i oss som talar om hur vårt sinnestillstånd är.
Ja, precis. Det är ju liksom, vi har ju fysisk smärta som vi faktiskt är glada för att vi har. Vad menar jag med det? Jo, om du vrickar foten, så berättar kroppen omedelbart för dig att när här är någonting som är fel. Det har blivit en skada och då får vi den smärtan. Den här fantastiska kroppen berättar också när det är läge att ta på sig joggingskorna igen och ut och springa. Det gör de via smärta. Alltså när det inte är någon smärta, okej att ta på sig skorna. Är det lite smärta kvar, inte okej att ta på sig skorna. Vänta till. Och så känner man efter och så känns det, nu är det bra. Är du med? Man skär sig någonstans, smärta med en gång, varnar oss. Mentalt sett så är det likadant. Våra känslor varnar oss, så mycket klarhet vi har i sinnet. när vi inte har klarhet i sinnet så är det mycket känslor av rädsla, oro, frustration, ilska. Det kan vara bara för någonting som helst. Men samtidigt så kan jag säga att du vet när man är riktigt taggad alltså. Fy fan Dali, vi ska ut nu till helgen, vi ska ha skitkul och så ska vi göra detta. Och fan vad kul. Det är inte klarhet det heller. Det är bara en massa annat innehåll i tankarna som surrar i skallen. Mm. Så det handlar inte om att det är det positiva, utan det handlar mer om det här lugnet. Det här. Händer inte speciellt mycket. Det är liksom, det är det vi är ute efter. Det är det som träder fram när vi inte fastnar i vårt tänkande. Och är det något tips, jag brukar inte ge tips till folk. Men är det något tips jag vill ge dem så är det bara att förstå. Att du hittar aldrig någonsin svaret i ditt grubblande, tänkande, analyserande. Jo då, det gör det visst det. För jag har grubblat och sen har svaret kommit till mig. Ja, det är mycket möjligt. Men då kom svaret trots att du grubblade. Inte på grund av att du grubblade. Jag kan ge ett exempel. Om man har brainstorming möte på jobbet och säger kom igen nu, fram med lapparna och skriv några bra idéer så vi ska ta företaget vidare. Mm. Och så smäller man upp lapparna på väggen och så är det samma jäkla idéer som man hade vid förra mötet.
Seen that one before.
Ja, precis. Och så kommer man hem sen på kvällen och så står man i duschen. Varför sa jag inte det? Varför sa jag inte detta? Varför sa jag inte detta? Mm. Då kommer alla idéerna. Varför kommer de då? Jo, för då grubblar du inte på det. Det är då svaren kommer. Du har en obegränsad visdom inom dig. Obegränsad guide. Som guidar dig genom livet. Om du lyssnar. Du har en liten flöjt som spelar här bak i sinnet. Va? Men när orkestern är igång så hör du fan inte flöjten vad den berättar för dig. Men låter du orkestern stilla sig själv och ta en kaffepaus. Här plötsligt så hör du den lilla flöjten som visar dig iväg. Mm. Och när man väl kan ha tillit till det så vet man om att jag behöver inte... Det är inte upp till Thomas att skapa ett fantastiskt liv. Utan istället om Thomas inte lägger sig i så flyter jag på flotten på livets flod igenom där och får de bästa upplevelserna jag kan ha i livet. Och det är rätt så skönt att veta det. För är det upp till Thomas, ja, då är det fan. Då blir det inte bra. Ungefär som det inte blir bra för Daniel. Han låg klura på hur fan ska jag lösa ekonomin? Hur ska detta gå? Bla, 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 bla. Svaren kommer ju aldrig där.
Nej.
Utan de kommer av sig själv när vi inte lägger oss i.
Mm.
Och det är likadant med boken Ledarskap i Flow. När du inte lägger dig i hur du ska leda de här underbara människorna, de här underbara medarbetarna, eller leda dig själv. När du inte lägger dig där så träder den här guiden fram. Det är som när jag coachar människor. Jag har aldrig någon agenda när jag ska coacha någon. Jag säger aldrig exakt samma sak till folk när jag coachar dem. För att jag, och det berättar för dem också. Så jag har ingen agenda. Jag vet inte alls var vi kommer till hamna någonstans. Men är det okej om vi bara har ett litet samtal om välmående och harmoni? Känns det okej? Okay? Jag går väldigt, väldigt sällan in i folks problem. För folks problem är så verkliga för dem. För de kan se dem, höra dem, smaka dem, lukta dem, känna dem. Mm. Så att gå in och rota i det, då blir det en kamp vad som är sant och inte sant. Men om jag bara berättar lite grann mer om alla resurser vi har som kommer i livet. Då i regel så börjar de säga någonting. Och helt plötsligt, ju mer de ser där, desto mindre blir problemen och mindre och mindre och mindre. Till sist är det inga problem. Mm. Och förstå mig rätt, folk kan ha ekonomiska problem. Och de säger liksom att det försvinner inte bara för att jag inte tänker på det. Nej, jag är med på det. Men det jag vet, ju mindre du tänker på det, ju mindre du grubblar på din dåliga ekonomi, desto mer finns möjligheten till kreativa lösningar hur du ska lösa det. Men ju mer du grubblar, ju mer snurrar du in dig i det här virvaret och ju sämre ser allting ut.
Exakt. Så du har inte sån här ett konto med obegränsat med pengar som du bara swishar till dem sen för att lösa deras ekonomiska problem?
Nej, säg för fan inte dig, då blir min telefon, då går den varm här nu resten av år. Men, uh-huh. Nej, men alltså det är liksom... Det finns lösningar till allting. Kanske inte de lösningar man hade hoppats på. Förstår du vad jag menar? Men bästa möjliga lösningen just nu är alltid tillgänglig. När vi inte lägger oss i. Och det innebär inte att man inte oroar sig mer. Eller så vidare. Man tror att oro är någonting ansvarsfullt. Det minsta jag kan göra det är att oroa mig i alla fall. Men vet man om att man är en sämre version av sig själv när man oroar sig, då är det inte speciellt ansvarsfullt att oroa sig.
Nej, verkligen inte. Nej, för det är väldigt sällan någon, alltså det är ju, ja, förmodligen inget gott som har kommit av oro.
Precis.
Däremot så tror jag att vara förutseende med vissa saker, jag tänker med barn som kan springa ut med, alltså faror som kan finnas i sitt hem eller för barn att kliva ut på vägen etc. Men den närvaron du har om du släpper det, så är ju den mer tillgänglig, den resursen eller det du behöver göra just i stunden då, jämfört med om du går och oroar dig över hela tiden. Och det bästa, det sämsta du gör då, det är ju, du kan ju inte smitta det, men andra i din omgivning kommer ju upptäcka det också, att du går runt och oroar dig.
Men har du barn, Daniel?
Ja, jag har 2 barn. En 3-åring och en 13-åring.
Okej, underbart. Titta på 3-åringen. Du har massor att lära dig av 3-åringen. Eller hur? Alltid närvarande här och nu. Oroar sig inte för dåtiden. Stressar inte över framtiden. Går från upplevelse till upplevelse. Men bryr sig inte om vad upplevelsen är. De går från, de kan vara glada, kan gråta, kan bli förbannade. Så är de glada igen. Men de analyserar inte varför, oh, det var en tråkig upplevelse, den vill jag inte ha fler gånger. De skiter totalt i upplevelsen är. Och bara går, ja, men då är det jag ska uppleva nu. Är du med? Och då kan jag säga så här att när Daniel är i balans och harmoni, för då vet jag inte, 13-åringen, där brukar hända rätt så mycket med 13-åringen. Mycket hormoner, mycket förändringar i livet, mycket nya tankar som dyker upp och så vidare. Och det jag kan säga är att jag vet att när Daniel är i balans och harmoni så når du din 13-åring på bästa sätt. Men varje gång Daniel sitter och funderar, hur ska jag nu kommunicera med min 13-åring? Vad är bra saker jag ska säga? Och skriver ner det på en lapp så att du kommer ihåg vad du ska säga. Det blir fan aldrig bra.
Nej.
Varför det? Man kan tänka sig, ja men om jag går en föräldraskapskurs då. Hur jag ska vara som förälder, vad lär man det? Jag kan säga så, när du är i harmoni och balans behöver du ingen föräldraskapskurs. Och när hissen är nere och du är stressad, pressad, orolig och rädd, då spelar det ingen roll hur många föräldraskapskurser du har gått. Du är en orosel förälder i det tillståndet. För det är man. Du är en orosel partner i det tillståndet. Du är en orosel affärsmänniska i det tillståndet. Vi är korkade som bäst när vi är i stress, press och oro. Och när vi börjar förstå det, då kan vi behöva kanske inte stressa lika mycket som vi gör.
Korkade som bäst.
Ja, absolut. Ja, men det är bara ta den här som jag sa innan, va? Har du sagt eller gjort någonting som du ångrar någon gång? Ja, visst. Vilket tillstånd var du i då när du sa eller gjorde någonting du ångrar?
Inte var jag i välbefinnande och sinnesro och klarhet.
Precis. Nej. Då sa man någonting riktigt dumt. Och så tänker man efter, vad fan kan jag vara så jäkla dum? Ja, men det är när du inte har ett klart sinne.
Jag trodde ju på mina tankar då.
Ja, precis. Det var det bästa du kunde komma på. Och det var verkligheten. Många tror att tankarna är förmedlare av verklighet. Och det är de inte. Det är de största jäkla lögnarna du kan springa på. Så är det rösten i skallen. Den ljuger för dig konstant. Och här är de goda nyheterna med dig. Inte att de ljuger. Men tankar är som människor. De vill bara hänga med folk som litar på dem och tror på dem. Vi vill bara vara med folk som litar och tror på oss. Slutar folk att lita och tro på oss, så tenderar vi att inte umgås med dem. Tankarna är likadana. Slutar vi lyssna på den här jäkla rösten som sa att jag inte räcker till, ja, då tycker inte rösten är lika rätt. Då är det bättre att sticka hem till någon annan som tror på dem. Så det är de goda nyheterna, att att ju mindre man lyssnar på den här rösten i skallen, de här tankarna som dyker upp, ju mindre tenderar de till att dyka upp. Men de kommer till att testa dig i de sämsta stunderna, absolut, igen. Och det är okej. Det är helt okej att fastna i det ibland. För det gör vi. Det är en del av våra människor.
Precis. För det är just det. Det går ju inte så att sluta tänka sig. Ja, det går ju inte. Eller, det går, men då lever vi inte längre.
Nej, precis. Det går. Alltså, tänka dig det som är en del av våra tankar dyker upp.
Ja.
Så enkelt är det. Det är inte, och ibland fastnar vi i det. Det är ungefär som att åka berg-dalbana. När vi, ibland är man på toppen, ibland är man i dalen, men då bryr man sig inte om var man är, för det är en del av resan när man åker berg-dalbana. Livet är likadant, men vi vill av någon anledning bara vara på toppen i livet hela tiden och vill inte ha de här dalarna.
Tråkig berg-dalbana.
Ja, eller hur, det är inte speciellt roligt. Va? Så att, jag är sorry, men det är inte en del av vara människa. Ibland är man uppe, ibland är man nere, och ju mindre man bryr sig om var man är, desto mer tenderar man till vara i harmoni och balans. Mm.
Precis. Och är du i en dal, så kommer du oftast upp mycket snabbare då. När du har en förståelse för hur din upplevelse skapas, helt enkelt.
Ja, precis. Tar du inte det allvarligt, så hänger du liksom inte kvar. Jag brukar säga det som en metafor för att göra det enkelt för människor. Att humöret är som en hiss. Alltså, när hissen är nära, så är det inte speciellt bra. Men om man tänker sig istället att när hissen är nära, så håller de på att ladda batterierna så den kan ta dig upp igen när det är tid. Men om du står och trycker på uppåt-knappen hela tiden när hissen är nära, och fan, jag vill komma upp, jag vill inte vara här, jag vill komma upp, bla bla bla, då dränerar du batteriet ännu mer och då stannar du nere i dalen längre än vad du behöver. Låter du istället hissen göra sitt och ladda upp batteriet, så åker du upp igen.
Så hissen har ingen knapp?
Nej, det är ingen.
Som funkar?
Nej, precis. Det är ingen knapp. Det är kanske knappar, men de funkar fan inte. De är urkopplade allihopa.
Ja, ja. Och den här förståelsen då, vad kan det innebära för en ledare? Och jag tänker ledare, oavsett om du är en ledare för dig själv eller om du är en ledare för andra. Och vad kan det innebära?
Ja, men jag kan säga så här att alla har som mål att vara den bästa versionen av sig själv i alla lägen. Vi vill alla ha att den bästa versionen av sig själv ska träda fram så ofta som möjligt. För då tar vi bättre, klokare beslut. Vi hanterar människor på ett annat sätt. Vi gör det med kärlek. Vi är väldigt kreativa. Vi hittar underbara kreativa idéer. Vi är ödmjuka. Vi lyssnar på andra människor på ett helt annat sätt. Och när vi gör det, då blir livet mycket enklare. Och det är det boken handlar om. Den handlar bara om att göra livet enklare. Att kunna vara den bästa versionen av sig själv mycket oftare. Att kunna vara den bästa partnern, den bästa föräldern mycket oftare. Att vara den bästa vännen mycket oftare. Och det enda som står i vägen för att vi ska vara det, det är en missförståelse kring vad tankar är och hur upplevelser skapas. Och förhoppningsvis när man har läst den här boken, så har man en bättre förståelse av det. Och då tenderar man inte att spendera lika mycket tid i oro, stress, press, rädsla. Utan istället mycket mer i harmoni, kärlek, nyfikenhet, kreativitet.
Allt blir enklare.
Allt blir mycket enklare.
Och jag tänker det som händer mer, vad jag kan se och själv uppleva, är just att bli mer närvarande, härvarande, eller alltså i stunden, i nuet på ett helt annat sätt.
Ja, absolut. Jag vet att du har haft Dennis med här tidigare, va? Och han är väldigt mycket, han pratar väldigt mycket om nu, och det är rätt intressant, alltså, att hur lite tid vi spenderar här och nu. Vi är ju egentligen alltid här och nu, absolut. Men våra tankar tas på villovägar väldigt mycket i historien eller framtiden. Men nu är den enda stund som finns och en stund som någonsin har funnits. Oavsett vad visarna visar på klockan, så är det alltid nu. När börjar nu, när slutar nu? Det har ingen början, det har inget slut, det är alltid nu. Och ju mer man kan säga det, så tenderar man till att oroa sig mindre för framtiden, eftersom framtiden aldrig dyker upp. och att historien är över. Ingenting som händer i historien kan skada dig nu alls. Det enda som kan kännas kring historien nu, det är ditt tänkande kring det. Men det är inte historien som får det med dåligt, det är din tanke som skapar känslan. Mm. Och det är en jäkla skillnad. Och det är jäkligt hoppfullt för människor som har varit med i de hemska saker.
Mm. Och du nämnde så här kort så här personlig utveckling eller personlig avveckling.
Mm.
För många pratar ju väldigt mycket personlig utveckling. Du absolut. Har ju själv varit inne i det träsket. Oh, ja. Och jag har varit absolut. Det.
Ja.
Och allt går väl att dra alltså, som en personlig utveckling. Jag tänkte faktiskt på det här tidigare idag, innan vårt samtal.
Okay.
Och kanske det är personlig framveckling. Jag vet inte. På no- det är någonstans... Vi har ju allt.
Mm. Och vad är det som står i vägen för att säga det?
Uh-huh.
Jo, det är allt tänkande vi har lärt oss om hur livet är.
Uh-huh.
Det är därför jag säger att vi behöver ingen personlig utveckling. Vi behöver personlig avveckling. Om du tittar på din treåring så är där obegränsad kreativitet, nyfikenhet, mm. självförtroende. Din treåring har fan ingen erfarenhet, men självförtroende har hen mm. liksom i vissa stunder om allting. Är du med?
Mm. Mm.
Så att detta handlar inte om att utvecklas, detta handlar om att hitta tillbaka. Att hitta hem skulle jag vilja säga istället för mm. det som hände för mig när jag var i London. Jag hittade hem, oh shit i helvete, jag har ju redan allt.
Mm.
Och så har jag blivit lärd att tänk så här och tänk så här, använd de här metoderna. För att ska du bli lycklig och framgångsrik måste du lära dig det och programmeras om och så vidare. Och när man förstår det här så behöver man inte det. Och därför tycker jag att det passar jättebra med personlig avveckling istället för personlig utveckling. För personlig utveckling, det bara är precis som att du måste utvecklas. Du har inte det som krävs.
Just det.
Är det någonting jag vet så har du mer än väl vad som krävs för att ta dig igenom livet.
Precis. Ja, fantastiskt. Och förståelsen har vi ju också inomboende någonstans i oss. För det är precis det som hände med dig och alla i någon form som till slut förstår på djupet brukar jag tala om just hur vi funkar med de tre principerna. Du, jag tänker vi rundar av.
Mm.
Hur kommer man bäst i kontakt med dig?
ThomasLydahl.se Thomas utan H. Man kan hitta mig på thomasochdennis.se. Om man är vän med mig på Facebook så varje morgon så sänder jag en kopp otänkbar inspiration där jag går emot det mesta. Jag har faktiskt en YouTube-kanal som heter också en kopp inspiration heter det på YouTube där jag har ett hundratal videos som man kan lyssna till om man vill det. I dagens läge kör jag det på engelska eftersom jag vill nå ut till flera av mina vänner i USA och nå ut till flera människor också. Så då heter det A Cup of Unthinkable Inspiration with Thomas Lydahl. Så det är olika sätt att göra det. Bara googla på mig. Vill ni ha ett samtal, hör av er, ring, maila, så ser vi vad som händer. Spännande.
Jag lägger upp kontaktuppgifterna i informationen till avsnittet också.
Och jag kan säga så här också att den boken som du precis pratade om, min senaste bok, Ledarskap i flow, som sagt den kunde lika väl heta Självledarskap i flow. Det är den boken som jag är mest stolt över kan jag säga. För jag tyckte jag fick ut jättemycket i den som verkligen kan förhoppningsvis peka folk i rätt riktning. Så jag rekommenderar den varmt. Inte för att jag ska tjäna en krona på den, absolut inte, utan för din skull, att hitta mer balans, harmoni och kärlek i livet. Det tycker jag den boken har möjlighet att peka i alla fall.
Verkligen, jag kan bara hålla med. Just det, som, den är ju väldigt, går ner på djupet och förklarar hur vi fungerar. Hur vår skapelse av livet skapas. Och, ja, skapelsprocessen har du ju ett avsnitt till och med. Mm. Och sen också just att den passar alla att läsa. Så att luras inte av titeln och tänka, ja, men jag är ingen ledare, jag jobbar ju bara med det här. Och det är väl bara en, det är en tanke i sig också, bara med det här.
Ja, precis.
Alla är vi viktiga i livets spel. Så att, kan varmt rekommendera den. Läsa
och
den.
Sen har jag faktiskt en bok till på gång som jag hoppas kunna komma ut efter nyår.
Ja, spännande.
Ja, och den heter Låt din självkänsla träda fram. Mm. Konsten att älska dig själv oavsett vad. Som också går hand i hand med denna boken. Men det är väldigt, väldigt många unga tjejer och killar som har väldigt dålig självkänsla. Mm. Och det faktiskt är i alla åldrar idag. Och den hoppas jag också kan peka folk i en riktning och förstå att det är obegränsad potential i varje människa, oavsett vad du tänker om dig själv just nu. När du väl inser vad du är, vem du är, så är den självkänslan obegränsad, fylld av kärlek. Så den, jag ser också fram emot att den ska komma ut och höra vad folk tycker om den, så det ska bli kul.
Det förstår jag. Spännande. Tack snälla Thomas för samtalet idag.
Tack själv Daniel, jättekul. Hoppas jag får möjligheten att shake in här igen vid ett senare tillfälle.
Absolut, du är mer än välkommen. Vi hörs och tack för att du har lyssnat och vi önskar dig ett fantastiskt nu. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel@humanchange.se. Ha det fantastiskt.